On the 2nd of September, I was driving a number 2 bus from Finchley to West Norwood. En route, my conductor was called to the colours, as he was a reservist. And as I couldn't go on without a conductor, I returned to the garage. I finished my day at 1 o'clock on the Saturday morning and was told to report later that day for ambulance duty. Well, I didn't do very much on the Saturday except have a look around this coach, which had been converted into an ambulance. The next day, war was declared. And almost at once, we started driving patients from the London hospitals to the country. Patients were all very cheerful, and we had no complaints. Nearly always at the journey's end, they thanked me, and we wished each other good luck. I have attended lectures on first aid and have been taught how to help with carrying stretcher cases. We've all heard that the country is ready. This is certainly true of us. We are ready every hour of the day and night for whatever may turn up.
The duties of our men have been the same as that of the French. To occupy a light, flexible front line, mainly composed of small infantry and machine gun posts, and to make reconnaissance patrols at night. The first of these patrols, made during last week, met with no success, as no Germans were found. But 2 days ago, a German raiding party attacked a British advance post. It was easily beaten off, and there were no casualties. In this small way, the British Army has gone into action. Hours before, those two lines of rigid, motionless men had been in mud and water on the edge of one of the woods facing the German line. Now they had shining boots, spick-and-span equipment, clean-shaven chins, and tin hats all set at the same jaunty but not too jaunty angle. Perhaps the secret of the boots was that 10 minutes before the King arrived, an army of regimental bootblacks had crept up and down the lines, putting the finishing touches to the feet of the guard. The King went into the house that contains the headquarters of the British force and there saw maps showing the sector which we are holding. When he came out 5 minutes later, he was beginning his tour of that desolate, evacuated country that lies outside the security of the Maginot Line.
And why did the Soviet government attack us? Had we done them any harm? Had we threatened them? Was there any long-standing dispute between our two countries which we had refused to settle? No, none whatever. On the contrary, during the protracted negotiations in Moscow which had preceded this great attack on us, the Finnish government had taken a most accommodating attitude. Again and again they had declared their willingness to find a peaceful solution of the problems raised by the Kremlin, although such a solution would have involved the surrender of Finnish territory. Indeed, even after the Soviet bombs had killed and injured hundreds of our citizens, our government announced to the Moscow government that they were ready to come to terms with them, but only on one condition. We could not give up our right to live as free men and women in the land of our fathers. It was that condition which brought about the terrific Russian attack. The Soviet Union does not want a free Finland. Therefore, it is now seeking to destroy my country. No honest man can find any justification for the Russian invasion of Finland.
It is upon these faithful, trusty servants in the great ships and cruisers that the burden falls directly day after day. In particular, the flotillas of destroyers, of submarines watching in the throat of the Elbe, of anti-submarine craft, of minesweepers, multiplying on all our coasts. All these have undergone and are undergoing a toil and strain which only those who are informed in detail can understand. The chance of honor came suddenly to the three cruisers engaged in the South Atlantic. We have to go back a long way in naval history to find any more brilliant and resolute fighting than that of the Exeter, Ajax, and Achilles. But if the call had come elsewhere, in the oceans or in the narrow seas, skill and courage of equal quality would have been forthcoming. Many vexatious tasks lie before the Royal Navy and before its comrades in the Merchant Navy. And as I always warn you, rough and violent times lie ahead. But everything that has happened since the beginning of this war should give the nation confidence that in the end, the difficulties will be surmounted, the problem solved, and duty done.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Oui, nous avons subi une grande défaite. Un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. En hver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt lands offiserer, i hær, marine, kystartilleri og luftvåpen, forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. En hver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. For øvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.
Efter grunnloven enhver i sin stilling eller næring sikret mot vilkårlighet og maktmisbruk. Jämför grunnlovens paragraf 96, 99, 101 og 102. Disse overgrep og maktmisbruk har en tydelig hensikt. Det tyskerne og deres hjelpere søker å ødelegge selve det norske rettssamfunnet. Den våkne rettferds- og rettsfølelse som vårt folks dyreste arv, lov og rett, som selve grunnlaget for vårt liv. Derfor søker man nu også å undergrave domstolsordningen. Domstolens uavhengighet en av grunnlovens grunnprinsipper. Med rette har vi vært stolt av vår rettspleies høye nivå. Våre dommeres hederlighet og ubestikkelighet har alltid vært hevet over tvil. Vi vet at våre domstoler alltid har fulgt den ledetråd som fastsatt i dommereden om å handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av list eller vennskap, hverken for gunst eller gave, eller av annen årsak, vike fra rett eller rettferdighet. Men domstolsordningen skal endres. Den tyske rikskommissær og en av hans konstituert statsråd skal nu kunne ansette dommere og domsmenn og anta nye efter for godt befinnende. Det betyr at alt som heter rettssikkerhet avskaffes og at tysk diktatur og vilkårlighet settes i stedet. Det dette angrep på domstolen høyesterett enstemmig har erklært både grunnlovs- og folkerettsstridig. Jeg skal ikke knytte noen kommentar til denne høyesteretts avgjørelse. Den vil for alltid i vår rettshistorie stå som exempel på hederlighet, ubestickelighet och mod. Mer är ikke att si. Nu som alltid för böjer vi oss alla för högsträtts avgörelse. Den som icke det gör är ingen god norrman och kan heller icke sitta till doms över norrmän. Jag följer mig overbevist om att den urätt som nu sker i Norge en gång skall bli gjort god igen. Det vill en gång bli ett uppgör för dem som i denna tid gör sig skyldig i eller medverkar till maktmissbruk och övergrepp. Det gäller är om att hålla samman och att hålla ut. Och så skall det nog igen gälla i Norge det som står i den gamla frostatingslov: med lov skall land byggas och icke med ulov ödes.
Hier ist der Deutschlandsender. Hier sind alle deutschen Sender, mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Anschließend nimmt Reichsminister Dr. Goebbels das Wort.
Deutsche Studenten Berlin, wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Trotzki. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Für Hingabe an Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Kriegslebens. Für den Adel des menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud.
Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde meistens ausgelacht. In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie das jüdische Volk, was mir mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahm, ich würde einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit der ganzen Nation übernehmen und dann unter vielem anderen auch das jüdische Problem zur Lösung bringen. Ich glaube, dass dieses damalige fallende Gelächter dem Judentum in Deutschland unter Detzwold schon in der Kehle erstickt ist. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Wer den Kampf mit Juda beginnt, muss sich klar sein, dass er dann einen Kampf auf Leben und Tod beginnt. Der Jude vergisst uns Deutsche nicht, dass wir es gemacht haben, ihn dem Volk und der Welt in seiner nackten Erbärmlichkeit zu zeigen, dass wir den Menschen sagten, schaut diese krummen Nasen, schaut diese platten Füße an, schaut diese Minderwerte, Geschöpf an, schaut diese Gemeinheit an, schaut, wie sie euch aufbeutet, schaut, wie sie euch beherrschen wollen. Das ist es. Der Gott Judas ist Gott Judas, ist von Gott der Rache.
Ich habe niemals an keine Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solches zu verhindern.
Selbst wenn ich es kannte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts.
Wenn ich auf mein Tun und Wollen zurückblicke, so kann ich nur schließen. Das Einzige ist nicht mich vor meinem Volke und nicht vor diesem Gerichte schuldig fühle, ist, dass mein außenpolitisches Wollen ohne Erfolg geblieben ist. Ich habe geglaubt, ich habe geirrt, war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Für die Erfüllung meiner gesetzlichen und moralischen Pflicht glaube ich ebenso wenig Strafe verdient zu haben, wie die zehntausende pflichttreuer deutscher Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, die heute noch, wie schon seit Jahr und Tag, nur wegen Erfüllung ihrer Pflicht in Lagern festgehalten werden.
Den 20 januari 1942 ägde utanför Berlin rum en sammankomst som blivit beryktad under beteckningen Wannsee-konferensen. Där träffades under, som det hette, kamratliga former 15 av det nationalsocialistiska Tysklands spetsar. Det gällde att diskutera riktlinjer för en samlad lösning av judeproblemet i alla de delar av Europa som då behärskades av tyskarna. Tämligen planlösa deportationer hade ju redan vid den tidpunkten börjat. En samordning av aktionerna framstod som allt mer trängande. Sammankallande till Wannsee-konferensen var säkerhetschefen Heydrich, och bland representanterna för SS och den hemliga statspolisen Gestapo befann sig Gestapochefen Müller och Adolf Eichmann. De berörda riksministerierna var också företrädda. Det gällde ju för Heydrich att försäkra sig om deras medverkan i planer vars räckvidd han då ännu inte helt vågade att avslöja. Men om Heydrich var nervös inför Wannsee-överläggningarna och delvis försökte kamouflera sin målsättning med en rad i och för sig makabra undantagsbestämmelser, så blev han desto mer tillfredsställd då han mötte den prominenta nazistgruppen. Han vann så överväldigande och beskäftigt bifall för sina förslag att han själv nära nog framstod som den moderata i sällskapet. Eichmann har ju tidigare berättat om den glada och glättiga tonen vid Wannsee, om allt fint folk i vars glans han där fick sola sig, om den goda konjak som rikhaltigt förtärdes. I själva verket tycks vid Wannsee-konferensen i den stulna franska konjakens ångor har utvecklats en uniformerad blodtörst av oföreställbar natur. Eichmann fick idag ånyo tillfälle att beröra Wannsee-konferensen vid försvarets fortsatta framställning här i Jerusalem. Dr. Servatius utgick från protokollet över sammanträdet. Ett sådant protokoll, menade han, återger knappast den grundstämning som rådde bland konferensens deltagare. Jag svarade Eichmann, där rådde inte bara glad enighet på alla håll, utan också ett helt oväntat och, måste jag själv säga, överdrivet överbjudande då det gällde kraven på den slutliga lösningen av judefrågan. Alla konferensdeltagarna, även Eichmann själv, det tillstod han, hade haft kännedom om de förintelseaktioner som redan hade ägt rum i öster. Men ni var ju också själv nöjd, sa Dr. Servatius. Det framgår ju av den berättelse ni avgav inför journalisten och före detta SS-mannen Sassen i Argentina innan ni greps och fördes hit till Israel. Jag visste var jag nöjd för det Eichmann, men min tillfredsställelse var av en annan art. Det var för mig en källa till lugn tillfredsställelse att jag trots min ringa tjänsteställning alltid sökt efter lösningsmöjligheter som aldrig skulle föra till en så blodig våldslösning. Och jag uttryckte alltså denna tillfredsställelse långt innan jag visste att jag skulle ställas inför en israelisk domstol, och det stärker dess trovärdighet. Jag hade under Wannsee-konferensen ett slags Pontius Pilatus-tillfredsställelse. Jag kände mig helt utan skuld. Där talade ju nu de mest prominenta i Tredje riket. Det var påvarna som gav befäl. Jag hade bara att lyda, och på detta tänkte jag under alla kommande år.
In dem ögonblick hade is en art Pilatus-zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren.
Och lydde gjorde Adolf Eichmann. Han deltog givetvis som inflytelselös bisittare i spöklika överläggningar om de effektivaste metoderna vid steriliseringar och kastreringar. Var växtgift att föredra, eller kanske röntgen? Han ombads möjliggöra hopsamlingen av kranier för, som det hette, antropologiska studier och bidrog till sammanställningen av den beryktade skelettsamlingen vid universitetet i Strasbourg. Och faktiskt, han skickade också judar i döden. Han undertecknade exekutionsbeslut. Det medgav han idag för första gången. Men det skedde förstås på order uppifrån.
För 50 år sedan på hösten 1944 var den finska sidan av Tornedalen ett fullkomligt brinnande inferno. Tyskarna hade förlorat kriget mot Sovjet och de flydde nu norrut.
Eldsflammorna i finska Tornedalen har slocknat. Men evakueringsminnena finns kvar. Bland annat hos Aino Snell. En av de 50 000 evakuerade flyktingarna som kom till Sverige hösten 1944. Aino Snell var 18 år då, fast då hette hon Säskilahti i efternamn och hade flytt i 6 dygn i hällande regn med sin äldre syster och med övriga invånare från hembyn utanför Rovaniemi, 15 mil inåt landet. De flydde undan tyskarna. Orsaken, det var att tyskarna brände ner deras hem. Tyskarna hade nämligen förlorat kriget mot Sovjet på det finska frontavsnittet i Karelen. Den finska armén, som ju varit på tyskarnas sida, ja, de vände sina gevär mot sina tidigare bundsförvanter och jagade dem norrut, ut ur landet. Under den flykten brände tyskarna ned finska Lappland.
Saanut mun terrorlapsen noin nuikkäsin kääntyyksiä sopii. Mutta se tulee. Mutta ne saksalaiset. Saksalaiset menee ja sitten, että tulee niinku ryssän kanssa.
Idag är Aino gift med en svensk och bor i Haparanda.
De karga och tysta bygderna i norra Finland förunnades inte året 1944 att ostörda möta sina bistra höststormar. Det härdade folket i norr skulle sättas på ännu hårdare prov. De fick vara med om att se sina gårdar och byar brända, att se sina fält förstörda, att se sig själva, sina anhöriga och sin boskap utan tak över huvudet. På avstånd kunde de känna röken och se flammorna från det hem som varit deras under ett helt liv. Det var kriget som i grundlig grymhet tillämpade den brända jordens taktik och gjorde slut på allt som kunde vara till nytta för människor och djur. Befolkningen hade inget annat att göra än att med sammanbitet lugn plocka med sig vad den kunde av ägodelar och sedan anträda den långa färden mot den svenska gränsen. 30 mil för en gumma med sina kor är en prestation även för den finska segheten. Målet för många av dessa flyktingar var Muonio by, varifrån de äntligen kände närheten av det land som lovat ta hand om dem under den svåraste tiden. Färjorna var dessa dagar anlitade till bristningsgränsen av alla dem som väntat på att komma över till Sverige. Färden över på älven innebar bland annat också den första kontakten med den svenska beredskapsmannen, som under dessa år alltid varit beredd att placeras där han bäst behövdes. Och här, vid denna jätteevakuering, var hans glada tjänstvillighet och starka hjälpande armar helt enkelt en förutsättning för att det hela skulle gå i lås. Stora krav ställdes på hans förståelse för andras svårigheter, både när det gällde människor och djur. Överallt måste han vara med och hjälpa och se till att det gick undan. Ett särskilt problem under denna plötsligt iscensatta organisationsapparat var den stora mängden av boskap som man på svenska sidan måste vara beredd att ta hand om. Målade med stora bokstäver och nummer som vandrande skyltar strömmade det i tusental in över våra gränser, där det i första hand fick gå igenom en reglementsenlig besiktning innan det kunde motas in i sina follor. Det var noga med stängslen, allra helst sedan en hel boskapsjord en gång brutit sig ut på en milslång promenad i tassemarkerna. Den omedelbara nödvändigheten att göra det så drägligt som möjligt även för djuren förenade finnarna och de svenska pojkarna i den gemensamma omsorgen om boskapen. Att kunna hitta sina egna kor i detta virvar var kanske inte alltid så lätt. Men den som man sett födas till kalv och växa upp till matnyttig kossa glömmer man ändå inte så lätt konturerna på. Samvaron med människor kan många gånger ha sina stora problem. Men det är nog så sant som det är sagt att umgänget med djuren kan vara en god skola även i det avseendet. Men det är också nödvändigt att hålla korna i god form och gott humör. Och där det inte finns tillräcklig tillgång till kvinnliga mjölkerskor, som väl är det naturligaste, så får de svenska kararna även i det avseendet tillämpning för sin allsidiga beredskap. Konsten att mjölka är svår, men inte värre än att den kan läras. Man är naturligtvis beroende av bilarna, utan vilka det skulle gå för långsamt med brådskande transporter. Men bilarna å sin sida är beroende av vägar som för det mesta inte finns, eller åtminstone är alldeles för dåliga. Byggnadsmaterialet till bagagehjulen gör man emellertid allt för att få fram, och man hjälps åt med den många gånger besvärliga transporten av flyktingarna som sedan de kommit över älven blivit hastigt omskötta för att sedan föras till baracklägren cirka en mil in i landet. I en ständig ström kommer nya flyktingar och allt rullande material får göra tjänst. Kärrorna är fullastade med allt vad man äger och har, utom korna som naturligtvis måste drivas fram på det gamla uråldriga viset. Bland de många genomgångsplatserna för de evakuerade är Haparanda den viktigaste. Och det är här som överste Björk och hans män övervakar hela den stora apparaten. Det är huvudkvarteret där kartorna är snabbt tillgängliga för rådfrågning, där expeditionsfolket har sitt ansvarsfulla arbete, där den allmänna översikten av evakueringsläget kan avläsas varje ögonblick och där telefonerna ringer i ett och Lottan i växeln vet att hon är en viktig kugge i det hela. Evakueringstågen i Haparanda kommer sent att glömmas av dem som varit vittne till alla deras personliga tragedier. En evakuering innebär inte bara att packa ihop sina grejor och ge sig iväg. Man måste också se till att man får med sig sina åldringar, sina sjuka och barn. Spädbarnen måste skötas med om möjligt samma regelbundenhet som under normala förhållanden. Där inte föräldrarna finns att pyssla om dem, där får syskonen gripa in, eller det gamla. På vägen från tåg till inregistreringsstället träffar vi på en liten parvel som får försöka klara sig själv sedan han hemma i Finland förlorat alla stora att hålla i hand. Från allra första början är det nödvändigt med en noggrann bokföring av alla flyktingarna. Gepäcket får under tiden vänta på sina ägare tills dess har genomgått alla de procedurer som föreskrivits, bland annat den nödvändiga sanitära behandlingen innan det definitivt kan skickas vidare. Och det är ett frikyrkotält som får tjäna som förum till den allmänna avlysningen. Evakueringshumorn, för en sån finns naturligtvis också, har döpt tältet till Lusitania. Ingenting mänskligt blir oss här främmande. Livet framträder i sin nakna nödvändighet och trots de redan genomgångna bekymren och svårigheterna görs allt med gott humör eller sammanbitet lugn. Man vet vad man förlorat, men man vet också vad man har. Den allmänna reningsproceduren sträcker sig också till kläderna som hoppuntats för upphettning, och läkarundersökningen försummar inte det för välbefinnandet i övrigt så viktiga tillståndet i munhålan. Men först och sist är det bastun som ska uträtta sitt vanliga underverk för själ och kropp. Och där känner sig finnarna inte främmande. Lika lite som det gör någon större affär av gemensamhetsbadet. Ju hårdare livet handskas med människan, ju närmare kommer hon också naturen. De svenska militärkapporna har också sin beredskap att fylla efter badet. Och så kommer det andra kapitlet i den korta historien om livets nödtorft. Och det är födan som ingen mår väl av att hoppa över. En modern döbeln med band om pannan efter granatsplitter gläder sig över att han inte blev träffad i käken. För då hade den här förrättningen blivit betydligt besvärligare. Och ett gott mål mat hjälper till att läka alla sår. Det är klart att alla ska bli mätta. Man är glad när det smakar och lottorna gör allt för att de evakuerade ska känna sig som välkomna gäster. Men även den detaljen, matdetaljen, är inte mindre maktpåliggande och brådskande än alla de övriga evakueringsåtgärderna. Även detta fordrar organisation och ett målmedvetet överinseende från chefslottan. Här gäller det att mätta hungriga människor i det ena hundratalet efter det andra. Men alla köksbestyren går lätt i vetskap om att man lagar i ordning för gäster som aldrig varit tacksammare för en inbjudan. De längtar säkerligen efter tillfälle att med sitt eget arbete visa sin uppskattning både av lottornas och alla de övriga beredskaparnas arbete. För de evakuerade gäller det sedan att ta det så lugnt som möjligt och söka finna sig till rätta i förläggningarna i väntan på deras tur att föras vidare till baracklägren. En stor del av deras bekymmer svävar kring det bagage som ligger under bar himmel och inte kunnat transporteras iväg på vanligt sätt därför att åkdomen i första hand måste användas för persontransporter. Men det svenska beredskapsfolket gör allt vad de hinner för att få sakerna under tak till skydd mot väder och vind. Vare sig man letar efter sina kor eller efter sin packning så är det bra att ha något av ett sjätte sinne i såna här situationer. Ett viktigt kapitel om livets nödtorft är också kläderna. Mycket hade man kanske inte av den varan redan i Finland. Och den långa slitsamma färden gjorde väl sedan på många håll processen kort med återstoden av det man gick och stod i. Den svenska landsinsamlingen av kläder kom därför som en hjälp i verklig nöd. Den största omsorgen måste ju ägnas barnen, eftersom den kalla årstiden redan gjort sig kännbar. Varma och hela plagg var för många småttingar önskedrömmar som äntligen kanske för första gången nu gick i uppfyllelse. När man är liten är man alltid blyg när man får något nytt och andra ser på. Men nog är man glad alltid. Så småningom kommer de evakuerade ännu ett stycke längre in i landet till de ordentliga baracklägren. Där får de vistas i ytterligare en vecka för att sedan hinna fördelas på olika platser i hela Norrland ända ner till gränsen mot Gästrikland. Man kan här ta det lugnt, men den gamle mannen som tänder sin pipa var inte ensam i sin iver att så snart som möjligt komma i arbete igen. När folket får tänka över sin belägenhet så är de i alla fall glada över att ha kunnat komma ifrån äventyret med livet i behåll. Och kvinnorna får tillfälle att visa att de inte har glömt att det är ett vackert leende. Kararna ser ju alltid till att de har en behaglig sysselsättning på fritiden. Och att sedan barnen inte glömt bort att dansa, det ger ju i alla fall gott hopp om framtiden. Men hur väl mottagna flyktingarna än blivit på den svenska sidan, så har du ändå kvar de hemska minnesbilderna från eldens härjningar i deras eget land. Det kan inte komma ifrån det fullkomligt vettlösa i att deras egna fredliga gårdar ska behöva jämnas med marken. Och barnen som är tillräckligt stora att själva se och tänka ska i hela sitt liv ställa sig samma fråga. Varför brände de gården när de inte längre själva hade någon användning för den? Det var ju vår gård. Vem ska ge dem det rätta svaret? Vem ska överhuvudtaget kunna ge dem deras rätt? Det är lätt att säga att kriget är grymt, men kriget förs dock av människor. Och ändå är det inte hat som lyser ur flyktingarnas ögon när de betraktar sina brinnande hem på andra sidan Torne älv. Det är en oändlig sorg och saknad. De vikande trupperna där borta på andra sidan älven har satt eld på alla husen i byn utom på byns sjukstuga. Där de ännu har kvar sina sårade, men det är som bäst i färd med att ge sig även därifrån. De packar på bilen och bereder sig att utrymma plats. Ambulansen med de sårade ger sig iväg och huset tänds på. Varför? Det var ju en sjukstuga. Också lastbilen lämnar nu byn och kör norrut mot säkrare trakten. Ett av de sista bestyren på plats är en grundlig minering av vägen och ljuset från de brinnande gårdarna kastar sitt flämtande sken på det dystra hantverket. Joksenge hembygdsgård som ortens befolkning samlat ihop till och som har deras stolthet, ett kulturminnesmärke, den brinner. Varför? Det var ju en hembygdsgård. Natten sänker sig över det flammande skådespelet. Det finska gårdarnas sista natt. I gryningen kommer allt att vara över, jämnat med marken. Men därmed inte plikterna slut för våra beredskapsmän som denna höst och vinter förenar sin vakttjänst med en krävande samarittjänst. Nya evakueringsproblem, nya flyktingströmmar kanske kommer att på nytt fordra av dem samma uppoffringar, samma glada hjälpanda och samma människokärlek som även för krigaren är det verkliga adelsmärket.
Den 4 maj 1995. Danmark.
Här är morgonekot. Idag börjar Danmark fira minnet av befrielsen från Tyskland för 50 år sedan. Då ljusen återigen tändes på den danska sidan sundet. 9000 barn ska bilda en fackelkedja ut med Öresundskusten. Men de här högtidligheterna förmörkas av debatten om den danska samförståndspolitiken med Nazityskland. Men då, kvällen den 4 maj 1945, då BBC kom med budskapet om en tysk kapitulation, då ville alla känna sig som en del av motståndsrörelsen.
Her London, BBC sender til Danmark.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Danmark var ockuperat i drygt 5 år och hade under protest accepterat vad Hitler kallade beskydd av det tyska riket. Danmark blev i Tyskland känt som mönsterprotektoratet. Åren 40-43 var lugna. Den danska samlingsregeringen administrerade landet utan tysk inblandning. Danmark försåg Tyskland med matfett, fläsk och frivillig arbetskraft. I gengäld var matransonerna för den danska befolkningen höga. Samförstånd och lite motstånd, så såg de första åren ut. Men den 4 och 5 maj 1945 ville danskarna se en annan bild av ockupationsåren. Henrik S. Nissen är historiker vid universitetet i Köpenhamn.
I första omgång var allt annat överdövet av en fullständigt euforisk stämning över att det var gått så gott. Att landet inte var blivit härjat av krig, att de riktiga hade vunnit, att vi var blivit befriade av de riktiga, nämligen engländerna. Jag vill inte säga att man sa att det var danskarna som hade vunnit krigen, men man hade räddat äran vid att yde sitt lilla bidrag i den stora krig.
Var det en sann bild?
Nej, bestämt inte.
Sommaren 1940. Polen, Norge, Danmark och Västeuropa hade fallit. Och England stod ensamt och isolerat. Den danske utrikesministern Erik Scavenius fann det klokt att göra följande uttalande.
Vid de stora tyska sejrar som har slått världen med förbauselse och beundring är en ny tid upprundet i Europa. Det vill medföra en ny ordning i politisk och ekonomisk hänseende under Tysklands förerskap. Det vill vara Danmarks uppgave här under att finna sin plats i ett nödvändigt och gensidigt aktivt samarbete med Stortyskland.
1943 var det folketingsval i Danmark. Och samlingsregeringen som stod för samarbetspolitiken med tyskarna fick 93% av rösterna. Motståndsrörelsen som hade uppmanat danskarna att rösta blankt fick knappt något gehör. Endast 15 000 röstade blankt. Slaget vid Stalingrad och Mussolinis fall 1943 blev startskottet för den danska motståndsrörelsen. Men sabotageverksamheten kom inte att ha någon betydelse för krigsutvecklingen.
Politisk och psykologisk hade en kolossal betydning för självrespekten och förmodligen också i någon grad för de allierades värdering av Danmark. Militär betydning var efter allt att döma tätt vid noll.
En av de mest kända bilderna av danskt hjältemod är räddningen av de 7000 danska judarna hösten 1943. Danska historiker menar idag att i de flesta fall inte var tal om danskt hjältemod utan ren och skär girighet från de skeppare som förde de flyende judarna över sundet. Historikern Mikael Mogensen visade i sin forskning att judarna fick betala upp till 9000 kronor för att komma över till...